Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Tyst vittne med mig Alex och
Jenny.
Hur är det med dig Jenny?
Det är bra, jag har varit lite sjuk, haft feber och sånt, det var ganska jobbigt. Men det var inte som en mansförkylning.
Det är aldrig som en mansförkylning.
Nej, så det var ju bra. Hur är det med dig?
Det är bra, jag tindrar som tusan. Jag skulle inte nämna det idag tänkte jag, men jag går
Nej,
ändå.
Ja. Men jag tänker att vi sätter punkt för det. För det är en annan diskussion. Och då spårar vi helt. Men vi kanske kan komma och prata i det i ett annat
sammanhang.
Som en annan podd.
What? Föddes precis en annan podd?
Nej, den föddes för ett tag sedan, men vi släpper den snart.
Ah, okej.
Så det kan ni också lyssna på om ni vill höra oss svamla om massa konstiga saker. Det är faktiskt jätteroligt.
Då kör vi.
Japp.
Idag ska vi fortsätta med samma tema som senast, hedersrelaterat våld och hedersförtryck.
Som vi sa i förra avsnittet så finns det hederstänk bland alla folkslag i alla religioner. Det har mer med en gammal syn på samhällsuppbyggnad och klaners sammanhållning att göra. Man kan läsa i skrifter från tiden innan judendomen, kristendomen och islam föddes att klankulturer byggdes upp kring hederstänkande. Jag skulle nog säga att heder hör mer ihop med en äldre syn på hur saker borde vara för att hålla ihop sin klan eller sin familj mer än med religion. Men med hundratals års utveckling kan heder såklart ha bakats in i vissa delar av religioner, bland vissa folkslag och länder. Även i Sverige hade vi en gång ett hederstänk kring hur det skulle se ut i de olika samhällsklasserna. Vi ska i det här avsnittet prata om flera olika fall av hedersrelaterat våld och hedersförtryck. Vi börjar med familjen Shafia och deras historia börjar i Afghanistan.
Mohammad Shafia och Rona Mohammed gifte sig i Afghanistan 1979. Det visade sig dock att Rona inte kunde bli gravid och därför kom man överens om att Mohammad skulle ta sig en andra fru. Mohammed gifte sig då med 17-åriga Tuba, en av hans kusiner. Och Tuba fick sammanlagt 7 barn. Rona och Tuba, de två kvinnorna då, uppfostrade barnen tillsammans. Och Rona såg dem som sina egna barn. Däremot så behandlades hon väldigt dåligt i hemmet. Tuba hade tagit över som den frun som Mohammed föredrog. Och Rona behandlades som en hemhjälp och barnvakt. Hon var hårt hållen och fick inte göra vad hon ville. Hon misshandlades och trakasserades av både Mohammed och Tuba. Rona skrev dagböcker under hela sitt förhållande med Mohammed och där kan man läsa om hennes rädslor och vad hon utsattes för. Den okonventionella familjen lämnade Afghanistan och efter en kort period i Australien hamnade de i Dubai. Här blev Mohammed mycket framgångsrik och arbetade med begagnade bilar för att sedan gå över till fastigheter. Han lyckades så väl att han efter 10 år i Dubai var multimiljonär. Detta öppnade också möjligheterna för honom att ta med sig sin familj till Kanada och till Montreal 2007. Man erbjöd migranter medborgarskap om de investerade stora summor pengar i landet. Mohammed gjorde detta genom att investera 2 miljoner dollar i ett köpcentrum samt 200 000 dollar i ett hus till hans familj. Mohammed flyttade hit med Tuba och barnen och Ronna fick vänta kvar eftersom det inte var tillåtet att ha flera fruar i Kanada. Men efter 5 månader fick Mohammed hjälp att ta in Ronna i landet. Och det var ju Ronna som egentligen var hans första fru, den som inte kunde få barn. Hon kom in till Kanada som hans hemhjälp och barnflicka. Väl i Kanada började familjen göra sig hemmastadda i sitt nya land och sitt nya hem. Men de äldsta döttrarna ville leva ett fritt liv precis som sina skolkamrater. Mohammed tillät dock inte detta och han styrde sin familj med hårda och strikta regler. Om man inte följde hans regler väntade hårda straff. Döttrarna levde hela tiden med en rädsla för deras egna liv och säkerhet. Men inte bara flickorna i familjen levde extremt strikt. Även Mohammeds första fru Ronna, som vi berättade om tidigare, hon kunde inte lämna hemmet när hon ville och hon fick inte använda telefonen i hemmet. Hon levde på en månadspeng om 50 dollar.
Zainab, den äldsta av döttrarna i familjen, träffade en pojke i skolan, Ammar. De blev förälskade men höll sin relation hemlig. Även i skolan var de tvungna att vara försiktiga eftersom Zainabs bror Hamid höll koll på sina systrar. Mohammed åkte ibland till Dubai på företagsresor och vid en sådan resa tog han med sig sin fru Tuba. Zainab tog då hem Ammar men blev påkommen av Hamid, hennes bror då. Han blev utom sig av ilska och eftersom han nu var den som tog alla beslut i hemmet i pappans frånvaro bestämde han att Zainab inte fick gå tillbaka till skolan. Från den dagen gick inte Zainab i skolan mer och Ammar såg inte henne på ett helt år. Hon skulle då som 19-åring rymma hemifrån och söka hjälp hos socialen. Hamid ringde polisen och anmälde henne försvunnen och krävde att polisen skulle hämta hem henne. Vilket man såklart inte gjorde, för som 19-åring så är man myndig och väljer själv. Zainab bodde nu på ett skyddat boende och Tuba, hennes mamma, andra frun då alltså, eftersom första frun inte kunde få barn.
Precis.
Hon kom dit till det här skyddande boendet. Hon grät och bad sin dotter att komma hem. Hon lovade att Zainab skulle få gifta sig med Ammar och att hon skulle se till att hennes pappa inte la sig i. Så blev det och paret gifte sig. Zainab hade ett samtal med sin mamma och sin bror på bröllopet. Efter detta, endast ett dygn efter att de hade gift sig, sa hon till Ammar att hon inte kunde vara gift med honom längre, men gav ingen förklaring till varför. Ammar är övertygad om att hennes mamma Tuba lurade hem henne med löftet om ett bröllop, men att det endast var en fälla inför vad som komma skulle. Den näst äldsta dottern, Sahar, gick igenom en svår period som 16-åring. Hon var frånvarande från skolan under en lång period och när hon kom tillbaka hade hon slöja på sig. Sahar hade väldigt svårt att anpassa sig till att bära slöja och därför började hon ta av den i skolan. Hon började också använda smink i skolan. Men hon blev påkommen och detta ledde till att deras mamma Tuba körde dem till skolan, hämtade dem under lunchen, körde dem till skolan igen efter lunchen och sen kom och hämtade dem efter skolan och körde dem hem. Alltså fick de knappt vara i fred någonstans. De skulle ha skjuts överallt. Sahar började berätta för vuxna i skolan om hennes hemförhållanden. Därför kontaktade man socialtjänsten, men när de kom hem till familjen för att prata med föräldrarna tog Sahar tillbaka allt. Mohammed blev ursinnig och trots detta gjorde socialtjänsten ingen återkoppling eller uppföljning. Sahar visade tydliga tecken i skolan på ett psykiskt dåligt mående och att något inte stämde. Hon skolkade mycket och åt knappt någonting. Hon försökte också ta sitt liv vid ett tillfälle och svimmade på skoltid då hon inte åt mat. Skolan försökte få kontakt med hennes föräldrar utan att lyckas och man beslutade att kontakta socialtjänsten igen. Men Sahar var nu 17 och ett halvt år gammal och snart myndig. Personalen på skolan blev både chockade och upprörda när socialtjänsten tyckte att Sahar skulle försöka lösa sin situation själv.
Ja, och eftersom hon snart var
18, ja, exakt.
Så ansåg man då att...
Hon är sjukt, hon är fortfarande ett barn oavsett.
Hon är fortfarande utsatt.
Ja, utsatt och ett barn.
Ja.
När Sahar träffade kärleken Ricardo blev hennes hemsituation allvarligare. Hamid sprang på Sahar och Ricardo ute och nu visste familjen att även Sahar hade en pojkvän.
Den 13-åriga lilla systern JT visade också tydliga tecken på att någonting inte stämde genom att hon skolkade och snattade. När hennes stora syster Zeynep rymde ringde JT själv till socialtjänsten då hon var rädd för sin egen säkerhet och bad om hjälp. Socialtjänsten pratade då med hennes pappa framför henne.
Ja, men sluta.
Vilket såklart ledde till att JT tog tillbaka allt hon tidigare sagt. Och nu har vi pratat om de här tre systrarna och det jag vill lägga till här är ju att de här händelserna är ju liksom under samma tidsperiod. Förlöper liksom bredvid varandra.
Okej. Okay.
2009 var Zeynep 19 år, Sahar 17 år och JT 13 år. Mohammed hade som nämnts tidigare varit i Dubai och Zeynep hade gift sig och skilt sig under tiden. När han kom hem igen så bad Zeynep Mohammed, alltså sin pappa, om ursäkt. Och till sin förvåning så godtog han ursäkten. Mohammed var nu också förändrad i sitt beteende och familjen hade det bättre än någonsin. Så bra att hela familjen skulle åka på semester till Niagarafallen tillsammans. De fick ju ta två bilar, för de är ju ganska många familjer. Man får tänka att Tuba är ju själva mamman till barnen. Runa är den här första från som inte kunde få barn, som de också behandlar ganska dåligt.
Ja.
Och så har vi då ju pappa Mohammed. Så det är ju många som reser då. Och så alla barn. Ja, precis. Det är ju en hel hög unga ju som åker. Den 30 juni hittades en bil i grunt vatten i Kingston, Ontario, Kanada. Och det är typ i närheten eller på väg till Niagarafallen, som jag har förstått det. Och i den här bilen så fanns det fyra kvinnor och alla var avlidna. När man sedan identifierade kvinnorna så visade sig att det var Runa, den första frun, Zeynep, Sahar och Jiti. Mohammed anmälde de allihopa försvunna och polisen trodde först att det hela var en tragisk olycka. Bilen som hittades i vattnet var köpt dagen innan resan. Det var en svart Nissan Sentra. Den andra bilen, alltså en av de bilarna som familjen då reste i, var en Lexus SUV stadsjeep. Och den hade skador. Skador som visade att Lexusen hade kört in i Nissan-bilen och puttat ner den i vattnet. Det är dock oklart om kvinnorna levde när detta hände och sedan dog i vattnet eller om de redan var avlidna. Efter några få veckor så greps Mohammed, han var då 58 år, Tuba 41 år och Hamid, brodern i familjen, 20 år, för fyra fall av mord med heder som motiv. De dömdes 2012 till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning på 25 år. De tre yngsta barnen som vi inte har tagit upp tidigare här tog som hand av socialtjänsten. Det som egentligen hände då, eller det vi inte vet exakt, det är ju hur de dog, eller om de redan var döda i bilen innan den hamnade i vattnet. Man har inte kunnat ta reda på det.
Mm-hmm.
Så att, men, och jag har valt att inte gå in på detaljerna kring rättegången, utan här har jag liksom valt att lägga fokus på
deras
vad det
liv.
Som händer. Ja, deras liv och vad det är som händer ju. Och det är ju att pappa, mamma och storebror är det ju inte, utan han är bror. Jo, han är storebror till alla. Ja, det är han. Att de mördar flickorna och Runa. Det har rapporterats om ett dussintal mord i Kanada som har begåtts med heder som motiv. Och detta är då mellan 1999 och 2009. Det är oklart och stort problemet där i Kanada. Och det finns självklart fall som inte har blivit rapporterade i denna kategorin. Men som antagligen borde ha hamnat här.
I England begås cirka 12 hedersmord per år, vilket är skrämmande högt för ett västerländskt land. Denna information kommer från hemsidan hbvawareness.com, Honor-based violence awareness. Den 25 januari 2006 i London anmäldes 20-åriga Banas Mahmoud försvunnen av sin pojkvän. Ingen i hennes familj anmälde henne saknad. Vi vet inte mycket om Banas barndom, men genom hennes ena syster och en av Banas lärare får vi veta att Banas var en lugn och kärleksfull person. Hon brydde sig mycket om andra och tyckte inte om bråk eller skrik. Hon var omtänksam och omhändertagande. Banas var 10 år gammal när hennes familj år 1995 kom till London från irakiska Kurdistan. Familjen var mycket mån om sin heder och därför hade flickorna i familjen strikta regler som de var tvungna att följa. När de fyllde 10 år utsattes de för könsstympning så att de inte skulle kunna känna sexuell njutning. Detta var ytterligare ett sätt att kontrollera flickornas sexualitet. Könsstympningen utfördes utan någon smärtlindring av medlemmar av släkten som inte hade läkarutbildning. När Banas var 17 år giftes hon bort med en man som precis kommit till London från Irak. Han var gammaldags och som Banas sa i en polisintervju så levde han som om det var för 50 år sedan. Hon gifte sig med den här mannen trots att hon troligtvis absolut inte ville det. Hon gjorde som hennes familj ville. Och det visade sig att hennes man var rena djävulen. Han slog henne och våldtog henne. Och sedan hotade han att ta livet av henne om hon berättade för någon. Förutom det var Banas tvungen att göra allt han sa. Hon passade upp på honom, tog hand om hemmet, städade och lagade mat. Det gick så långt att Banas fick minnesluckor på grund av den brutala misshandel och alla smällar mot huvudet. Trots detta försökte hon så gott hon kunde att vara en bra fru. Det var inte tillåtet att skilja sig i hennes kultur och hon ville inte att familjen skulle vanhedras på grund av hennes skilsmässa. Efter 2 år gick Banas till polisen för första gången. Det var den första av 5 tillfällen som hon besökte polisen för att få hjälp. Man kan se inspelat material från polisen i dokumentären som heter Banas A Love Story. Hon berättar om misshandel, hot och våldtäkter som hennes man utsatt henne för i 2 år. Hon säger också att hon var så ung när hon gifte sig, var bara 17 år och förstod inte att det var fel och att hennes man inte fick våldta henne. Hon trodde att det var så det gick till. Polisen vidtog inga åtgärder för att hjälpa henne. Efter flera försök att lämna sin man bestämde sig Banas för att hon skulle skilja sig. Och Banas blev förälskad i en annan man, Rahman. De gjorde vad de kunde för att hålla relationen hemlig. Men i december 2005 var det någon som såg Banas och Rahman kyssas på en plats utomhus.
En dag så bad Banas pappa henne att komma hem till sin farmor. Det var bara hon och hennes pappa där och han tvingade henne att dricka alkohol. Han skulle troligtvis döda henne den här dagen, men hon lyckades fly till ett närliggande café där man ringde till polis och ambulans. Polisen trodde att hon överdrev och att hon var en ung tjej som blivit full mot familjens vilja och att hon nu var rädd för att gå hem. Polisen gick hem till familjen för att prata med henne framför hennes familj.
Alltså vad är detta med framför alltid prata med henne på egen hand?
Jag tror så här, så som jag förstod det som så var det en kvinnlig polis som fick det här fallet då och pratade med Banas. Hon trodde inte på Banas, hon tyckte att hon var manipulativ och att hon då överdrev, precis som jag har sagt. Och jag tror att hon valde att gå hem och prata med henne framför familjen för att typ knäcka det här liksom. Alltså typ sätta henne på...
Hennes beteende. Ja, precis. Okay, så hon tänkte att det var hennes fel.
Ja.
Great job.
Ja, och det som är intressant här är ju att personalen på kaféet som först ringde till polisen sa att de har aldrig sett någon så rädd. Alltså det var det mest rädda de har sett någon person, om man kan säga det på det sättet, någonsin. Och på sjukhuset så kommer Rahman, hennes nya pojkvän, dit. Och han filmar henne medan han ber henne berätta vad det är som har hänt. Hon pratar på deras språk men hon berättar ju. Och den här filmen finns också på nätet om man vill gå in och titta på det. Yeah. Och där kan man ju se att hon ser ju uppenbart upprörd ut.
Okay.
Efter det här då så bodde hon hemma hos Rahman en kort tid. Detta på grund av att hon kände att om hon gick hem, då skulle hon ju bli mördad.
Mm.
Men sen kände hon också att om hon inte gick hem och fortsatte liksom vara hemma hos Rahman, då kanske hon också skulle bli mördad.
Ja, det var en lose-lose situation.
Det går liksom inte att lösa det här. Och polisen som hon då har gått till flera gånger hjälper ju inte henne. Så att det slutar i alla fall med att hon gick hem till sin familj, vilket många gör ju, för att de har ett hopp om att det ska lösas. Och det är också, oavsett vad, så är det det enda de har känt till och den enda trygga platsen de kanske har haft.
Fast det inte har varit tryggt.
Och att hon trodde att jo, men så länge jag har min mammas beskydd så kommer det liksom att lösa sig. Vad Banas inte visste var att ingen kunde skydda henne. Ett släktråd hölls den 2 december 2005 där det bestämdes att både Banas och Rahman skulle dödas. Från familjemötet så ringde man till mamman i familjen, alltså Banas mamma, och meddelade vilket beslut man hade kommit fram till. Banas hörde delar av detta samtalet och skrev det tillsammans med namnen på personerna som hon trodde skulle mörda henne i ett brev som hon lämnade till polisen den 12 december 2005. Den 22 januari 2006 så blev Banas då anmäld försvunnen, och det var då Rahman som anmälde henne försvunnen. Ingen i hennes familj hade hört av sig till polisen, så att varken mamma eller pappa eller någon hade anmält henne försvunnen. Rahman hade ju daglig kontakt med henne,
ja,
så när den upphörde så ringde han ju polisen eftersom han visste om hennes situation dessutom. Men här får en särskild grupp inom polisen ärendet på sitt bord. Och denna gruppen arbetade med ärendet på exemplariskt vis. Synd bara att det var för sent och att deras kollegor hade gjort ett fruktansvärt dåligt jobb innan. För hade polisen tagit det här på allvar från början så kanske Vanessa hade levt idag. Men nu så intervjuade polisen personer ur hennes familj och ur det kurdiska samhället i området. Men man fick ingen information och flera personer ljög dessutom för polisen. Banas familj själv hade absolut inget intresse av utredningen eller till att hjälpa till. Jag kan lägga till där att det var till och med så pass att man hade plockat bort alla fotografier på henne.
Sluta.
Man hade totalt raderat henne som om att hon aldrig hade existerat.
Ja, men gud.
Ja, det säger en av poliserna i den här dokumentären, Banas A Love Story, om hur konstigt det var att komma dit för att prata med dem. Och sen så var det precis som att hon aldrig hade funnits.
Det var sjukt.
Och de var inte ett dugg oroliga för henne.
Vad som hände med Banas var att morgonen den 24 januari kom tre män in i huset efter att hennes familj lämnat bostaden. Vi kommer inte gå in på djupet vad som skedde denna morgonen för att det är alldeles för hemskt. Men vad vi kan säga är att Banas torterades och våldtogs i 2 timmar innan hon ströps ihjäl. Hon lade sedan i fosterställning i en resväska och grävdes ner.
Polisen avlyssnade Mohammed Hamas, en av männen i det här brevet som hon lämnade till polisen. Man avlyssnade hans telefon och hörde honom prata om tortyr och mord på Banas. Telefonlistor från 2 av Banas familjemedlemmar ledde polisen till ett hus. Mohammed Hamas, som vi nämnde då tidigare, hade haft ett telefonsamtal där han frågat om man hade lagt tillbaka frysen på hennes kropp. Det här huset hade en trädgård och i trädgården fanns en frys dumpad. När polisen grävde under frysen hittade man Banas kropp den 28 april 2006.
Mohammed Hamma greps och erkände. Han fick livstidsfängelse, vilket också Mahmoud, Banas pappa, och hennes farbror Ari dömdes till. Det var de som hade beordrat mordet efter släktrådet. 2 av Banas kusiner, Mohammed Ali och Omar Hussein, som också var gärningsmän tillsammans med Mohammed Hamma, de här 3 personerna i huset. Så Mohammed Ali och Omar Hussein flydde till Irak. Och efter ihärdigt arbete av polis och myndigheter blev Mohammed Ali och Omar Hussein de 2 första personerna att utlämnas till England från Irak år 2010. Och de dömdes till livstidsfängelse. Banas stora syster Bekhal lever gömd i England eftersom hon vittnade i rätten mot sin familj.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
I Iran så är det olagligt att vara homosexuell. Man kan dömas till dödsstraff om man utför sexuella handlingar. Det anses också vara en psykisk störning, Och man får exempelvis inte gå med i militären om man är homosexuell. Alireza Fazeli Monfared var en 20-årig man i Iran. Det var nu hans tur att göra sin militärtjänstgöring. Men Alireza var homosexuell och hade inga planer på att stanna i Iran, då han visste att det var alldeles för farligt. Han beskrivs som att ha varit en livlig och glad ung man med drömmar om att bli känd och arbeta i modevärlden. Men för att kunna leva ett fritt liv var han tvungen att fly Iran. Alirezas pojkvän Agil Abiat befann sig redan i Turkiet och Alireza skulle göra honom sällskap där. Om bara några dagar skulle han få påbörja sitt fria liv med sin stora kärlek. Men innan han kunde lämna landet behövde han hämta ett undantagskort från militären i Iran. Det är en bekräftelse på befrielse från militärtjänstgöring och detta på grund av hans sexuella läggning. Utan undantagskort kan unga män inte lämna Iran.
Man tror att Alirezas familj på något sätt fick reda på att han var homosexuell. Men exakt hur det ska ha gått till framgår inte i artiklarna som vi har läst. Däremot pratas det om att familjen kanske fick tag i hans undantagskort och därigenom fick veta om Alirezas sexuella läggning. Men om det var något man redan misstänkte eller visste sedan tidigare, det vet vi inte. Den 6 maj 2021 kidnappades Alireza av sin halvbror och två av sina kusiner. De halshögg honom och lämnade honom under ett träd i staden Avaz för hans mor att hitta honom. Det är sedan oklart om myndigheterna faktiskt ingrep. Vissa källor säger att mördarna aldrig blev gripna medan andra källor säger att de greps av myndigheter men släpptes fria senare. Utan att egentligen veta så tror vi att mördarna inte fick några större konsekvenser av sitt agerande. Så hemskt.
Så hemskt. Alireza är en av många hbtq-personer som mördas. Och det är av heder för att de är homosexuella. Och jag har ju läst mycket i ämnet och vad jag har förstått det som så är det värre att ha en homosexuell son än att ha en dotter då som rymmer med sin pojkvän eller som skiljer sig. Det här vi har pratat om tidigare. Yeah. Så det är typ värre då att vara, man har hellre en dotter som vanhedrar på det sättet än att ha en homosexuell son.
Yeah.
Har jag förstått det som.
Mm.
Men det kan ju också, som vi har sagt tidigare, det är ju olika beroende på ja, var man kommer ifrån, vad man har för bakgrund och så vidare.
I december 2009 hittades 16-åriga Medine Memis kropp i trädgården till sitt hem i Turkiet. Hon hade blivit levande begravd och återfanns sittande i ett hål. Hon hade jord i sina lungor och mage, vilket tyder på en fruktansvärd och smärtsam död. Hennes pappa och farfar dödade henne för att återfå sin heder. Medine hade setts prata med pojkar. Innan hon hittades hade hon varit försvunnen i 40 dagar. Det har rapporterats att hennes pappa och farfar greps, men inga rapporter finns om att de någonsin blev dömda för något. Däremot står det i vissa källor att de har blivit släppta. Turkiet har runt 200 hedersrelaterade mord varje år och mörkertalet anses vara stort.
Det finns ju också de män som mördas av kvinnans familj för att bevara hennes heder och därmed också familjens. Oftast så handlar det ju kanske om att mannen har haft en relation med en kvinna i en familj och hennes familj godkänner inte relationen. Som Abbas Rezai i Högsby. Han förälskade sig i en 16-årig afghansk flicka och han blev inte godkänd av hennes familj. Hon rymde till honom och när de kom tillbaka till hennes familj med löften om att få lov att gifta sig, så drogade man henne så att hon somnade. Och sen torterade man honom och mördade honom. Jag kommer inte gå in på tortyren, men vill ni höra hela Abbas Rezais berättelse så har P3-dokumentären ett jättebra avsnitt om detta.
Mm, det är så hemskt, jag minns detta så väl. Alltså det var...
Alltså den tortyren är fruktansvärd.
Fruktansvärd.
Och jag vet att vi inte vill gå in på liksom detaljer liksom så.
Nej.
Men det tog ett tag och innan han dog. Man vet kanske egentligen inte hur länge han fick genomgå alla de här brutala övergreppen som de utsatte honom för. Men det visade ju sig att det blev ju så att efter det här så gifte man ju bort den här 16-åriga flickan till en dansk kusin som var mycket äldre.
Mm.
Och sedan så tog hennes bror, alltså pojken, i familjen på sig mordet.
Just det.
Och dömdes.
Ja.
Senare, när han redan var dömd för mordet, så berättade han sanningen att hans föräldrar hade tvingat honom att erkänna.
Exakt.
Och de dömdes ju faktiskt i senare,
ja,
i en senare rättegång.
Ja.
Vi har också en händelse i Kiruna där en man vid namn Reza Husseini mördades. Och det var så att han arbetade tillsammans med en kvinna. Och den här kvinnans man trodde att de hade en relation, alltså Reza och kvinnan då. Mm. Vilket man då inte tror stämde. För det finns liksom inga bevis överhuvudtaget på detta.
Nej.
Det slutade med att mannen och hans två söner jagade Reza på en buss. Och på den här bussen så knivhögg man honom tills han avled.
Vad så jävla sjukt.
Så att det finns ju, det här drabbar ju många människor oavsett kön och sexuella läggning.
Mm.
Det är ju vanligast att det är kvinnor och flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Det finns ingen heder i mord. Vi har inte glömt er. Pela, Amina, Sarah, Afzal och hans bröder, Amina, Basiga, Shahin, Serin Jan, Begum, Rona, Zainab, Sahar, Jeti, Fadime, Alireza, Manas, Medine, Abbas, Reza och alla andra som utsatts. I avsnittsbeskrivningen länkar vi till myndigheter och organisationer där du kan vända dig om du eller någon du känner behöver hjälp.
Det här var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Tyst vittnade podd på Instagram och Facebook. Kom gärna med förslag på fall ni vill att vi tar upp. Lämna gärna 5 stjärnor där du lyssnar. Did we just do it? Alltså jag orkar inte. Varför blir det så här traumatiskt varje gång? Jag fattar inte.
Alltså inte nog med att det var sjukt tungt och vi får avbryta flera gånger för att det var så jobbigt att prata om. Så är vi svettiga.
Ja, ja, inte nog med det.
Inte nog svettiga.
Jag är också svettiga.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.